Podplay.
Ja, alltså när jag har jobbat med boken så har jag ju intervjuat min mamma och min moster bland annat om händelser som vi var med om. Och ibland så har jag upptäckt att jag har ju haft fel minnesbild här i och med att jag var ett barn. Detaljer i våra liv som jag kanske inte vetat om tidigare som jag har fått berättat för mig nu.
Välkommen till Samtal om böcker. Jag heter Lisa Tallroth. Idag är det den nyutkomna boken Irans döttrar som ligger på bordet. Och här sitter också min gäst, bokens författare, tillika journalisten Sara Räckabarren. Välkommen hit.
Tack så mycket.
Nu i februari 2024 som vi är, då är det 45 år sedan den islamiska revolutionen i Iran. Och vi som är i ungefär den där åldern, inte så mycket äldre, inte så mycket yngre, vi har kanske glömt bort att Iran har inte alltid varit i händerna på extremistiska religiösa ledare. Kvinnor har faktiskt inte alltid levt i förtryck i Iran, inte alltid spärrats in eller till och med mördats för att de vägrar att bära slöja. Men du Sara, du har förstås inte glömt detta, för du var ju med. Du var barn i Teheran 1979, inte så gammal då, för du är ju född 77. Men du har ju också växt upp som dotter till en mamma som vid den här tiden innan revolutionen levde ett självständigt yrkesarbetande liv. Hon jobbade till och med för Irans kvinnoorganisation och som var underställd jämställdhetsministern, en sån fanns det på den här tiden i Iran. Så man kan väl säga att du och din familj satt som på första parkett när revolutionen förändrade allt 1979. Och det är ju till den här tiden du tar oss med i din bok i Irans döttrar. Men innan vi backar bandet nu till den tiden, berätta lite om tajmingen, varför du har skrivit den här nu.
Jo, jag har ju egentligen alltid tänkt att någon gång skulle jag vilja skriva om mitt liv i Iran, mina första år när jag levde där. För när jag tänkt på de åren så har det känts som ett liv i en annan värld, som en annan version av tv-serien Handmaid's Tale med strikta klädregler och strikta uppförandekoder och så vidare. Men sen så när oroligheterna i Iran kom igång hösten 2022 efter Mahsa Jina Aminis död, den unga flickan som blev dödad på grund av sin klädsel, då kände jag att nu är det dags också för att sätta saker i ett sammanhang. Att man ska förstå att det som händer på Irans gator idag har en direkt koppling till det som hände för 45 år sedan när Irans kvinnor förlorade sin frihet.
Och det är till de dagarna och de veckorna, åren som du tar oss med i boken. Berätta lite grann om hur livet såg ut då när du bodde i Iran då på 70-talet, 80-talet.
Ja, mina minnen från 80-talet, då är det ju redan islamisk diktatur och vi fick leva under väldigt strikta regler, regimens tolkning av islam. Varje dag gick jag till skolan och då var jag täckt från topp till tå, liksom, även från när jag var 6 år så var jag tvungen att täcka håret och kroppen i skolan. Och där stod vi 6-åringar på skolgården på led och det var en flickskola också, och så fick vi ropa ut slagord som rektorn uppmanade oss att göra, och det var slagord som död åt USA eller ett ruttet hårstrå från Khomeini är mer värt än mitt liv. Och jag kommer ihåg att jag tyckte att det var väldigt otäckt att säga de här orden, men det var också otäckt att bli upptäckt om någon skulle komma på att jag inte sa det, så jag mimade och lyfte händerna och precis som man skulle göra med stängda knogar så här. Och sen så innan vi skulle gå in i skolbyggnaden så kontrollerade lärarna att vi inte hade nagellack. Och det var också otäckt. För att det hände ju ibland på helgen att min kusin hjälpte mig och målade mina naglar. Men jag var alltid noga med att torka bort det liksom, före, innan skolan började. Men det hände såklart liksom, att en flicka ibland blev upptäckt. Och det var väldigt dramatiskt. Det såg jag också. Att det var vid ett tillfälle en flicka som blev, då tog rektorn tag i hennes öronsnibbe och drog henne in i skolbyggnaden för att hon hade nagellack. Vi fick ju inte heller sjunga eller lyssna på västerländsk musik, det var ju förbjudet. Och jag kommer ihåg att jag och min kompis på skolan viskade Madonna och Michael Jacksons låtar i örat på varandra, men vi visste också att det var jättefarligt om någon skulle komma på det. Rektorn uppmanade oss också att ange våra föräldrar ifall de inte följde regimens tolkning av islam. Och att vi skulle stå upp mot våra föräldrar ifall de sa att ja, men du behöver inte täcka håret. Då skulle vi säga, men jag vill minsann komma till himlen och då gör jag så här, och det borde du också göra.
Det låter som att rädsla var en ständigt närvarande känsla. Men hur var det hemma då? Var ni alltid rädda, eller fanns det några fristäder i det här?
Nej, vi var inte alltid rädda, för man kan inte heller leva så. Det var, som barn så var jag egentligen inte särskilt rädd, liksom, förutom just vid sådana tillfällen när jag liksom tänkte att oj, tänk om de upptäcker att jag har haft nagellack på helgen, under helgen och sådär. Utan jag bara accepterade livet som det var. För det gör man ju som barn. Och för mig var det bara viktigt att hålla isär det liv jag levde hemma med det liv jag levde utanför hemmet och i skolan. Och hemma lyssnade vi ju på musik, och det hände att mina föräldrar drack alkohol, vilket också var förbjudet. Mina föräldrar ville att vi skulle leva jämställt. Liksom, de ville leva i ett jämställt samhälle. Och det var ju också någonting som var, som gick emot det som regimen förespråkade. Där ville man ju att kvinnor skulle vara kontrollerade, och man såg ju också till att kvinnor förlorade sina juridiska rättigheter.
När jag tittar på omslaget till boken så är det ju du, den lilla flickan, och så är det din mamma också. Och berätta hur omslaget ser ut, vad är det för foto?
Ja, det är ett passfoto där jag och min mamma och även min lillebror egentligen är med på den här bilden. Men nu är det inzoomat så man ser mig och min mamma. Och vi har täckt hår, och jag är ju bara en liten flicka. Och jag tror att det är väldigt många som känner igen det här fotot. Att många iranier som flytt landet, liksom vi gjorde, har liknande passfoton.
Det är bara ett litet osminkat ansikte sticker ut och resten är täckt i slöja. Och det är ni två, för man kan säga att du skriver ju om barnets perspektiv och dina egna minnen. Men sen är det ju också ingående som vi följer din mammas upplevelser av den här tiden i Iran. Och för henne, du skriver på något ställe att hon trodde hon höll på att bli tokig och förlora förståndet när plötsligt världen står på ända. Och berätta lite grann om vad är hennes före och efter 1979?
Ja, hon hade ju bott utomlands flera år i USA, och så hade hon flyttat hem och skaffat barn. Och hon jobbade då på iransk kvinnoorganisation, och hennes chef var Irans första och enda jämställdhetsminister. De kämpade för att fler kvinnor skulle bli självförsörjande i Iran, och att kvinnor skulle bli medvetna om sina juridiska rättigheter, att ja, de som inte kunde läsa och skriva skulle lära sig det och så vidare.
Och man kan väl ändå flika in, för det får jag lära mig i boken, att Iran är ju ett av få länder vid den här tiden som ens har en jämställdhetsminister. Nu var det ju, fanns det ju mycket att göra för den personen då, det var ju inte ett fullt jämställt land, men att man ändå hade det innan revolutionen är ju värt att komma ihåg.
Ja, men precis. Iran var ju andra landet i världen som hade en jämställdhetsminister. Så de kände att det gick att förändra, och de hade förändrat. Det var många tilläggslagar, inte grundlagar, men tilläggslagar som hade tillkommit under 60- och 70-talet som förbättrade kvinnors rättigheter. Och då, det handlade om lagar som förbättrade kvinnors ställning i hemmet framför allt när det gäller skilsmässa och vårdnaden om barn. Också vilket ålder kvinnor och män fick gifta sig och så vidare. Och på 60-talet hade kvinnor också fått rösträtt. Så det var, de hade vind i seglen före revolutionen. Och det var ju inget jämställt samhälle, men de kände verkligen att, ja, men det, att det gick framåt. Mm.
Och sen kommer vi då till februari 79. Hur kan det gå så fort till ett maktövertagande Ayatollah Khomeini och hans mullor, då, den här prästerskapen som kommer till makten? Mm.
Ja, det fanns ju ett stort missnöje mot shahen, som kungen av Iran kallades, för hans auktoritära sätt att styra landet. Och det var ju många grupper som ville se en förändring, som ville få bort shahen. För att man, och där var det allt ifrån vänstergrupper till de som var mer troende, som ville ha en mer religiös inriktning, till de som ville ha ett mer demokratiskt Iran och kanske inte att en monark skulle styra landet. Så det var många grupper som förenades i det här och det blev revolution 1979. Men sen efter revolutionen, då mördades många av dem som hade varit med och genomfört revolutionen, och de islamistiska grupperna tog över med ledning av Ayatollah Khomeini. Och han hade ju tidigare skrivit en bok om hur han ville att en islamisk stat skulle byggas upp, en islamisk republik. Och så blev det. Mm.
Och vi får ju följa detta då i ganska vardaglig nivå, hur det liksom sa, detalj efter detalj som förändras i livet. Och män och kvinnor tvingas in i olika spår, olika roller. Och dina föräldrar bestämmer sig så småningom för att det här går inte längre att bo kvar och flyr landet. Vad skulle du säga har varit priset för den flykten?
Ja, det är ju det, den största sorgen är ju att vi skildes ifrån våra släktingar. Och i och med att Iran inte är ett land som man kan resa till, så var det ju ett... När vi skildes så kändes det ju som att vi inte visste när vi skulle ses igen. Och så blev det ju också att det verkligen är en sorg. Min mormor till exempel lever ju inte längre. Och jag var ju väldigt nära henne som barn. Och det var en stor sorg att skiljas så där och inte kunna hälsa på henne under de åren jag växte upp.
Och hur kan ni hålla kontakten idag med andra släktingar? Vad har du för möjlighet att prata med dem?
Ja, nu är vår släkt utspridda över hela världen. Och vi har veckovis så har vi Zoom-möten där vi alla ses på Zoom. Och vissa äter frukost eller ska precis börja äta frukost. Och vissa har ätit middag. I och med att vi är utspridda så är det ju tidsskillnad. Men vi har hittat en tid då, där de flesta kan. Och det är ett sätt för oss att ändå vara nära, trots att vi är utspridda över hela världen.
Mm. Och sen kom då hösten 2022. Och det är också under den tiden som du börjar jobba med den här boken, Irans döttrar. Men det har ju under de här åren blossat upp då och då. Något man tänker skulle kunna vara början på en ny revolution eller en frihetsrörelse där kvinnorna framförallt reser sig, men det handlar ju om mänskliga rättigheter överhuvudtaget. Hur har dina tankar gått nu då här efter de senaste åren? Tror du att vi har en vändning? Mm.
Ja, men man ska komma ihåg att de här demonstrationerna hösten 2022, de höll i sig i 3 månader, och det är väldigt länge. Tidigare demonstrationer i Iran har hållit i sig några veckor. Nu var det flera månader. Det var unga flickor, kvinnor, män, pojkar, alla möjliga åldrar, alla möjliga samhällsklasser, och de var landsomfattande. Och efter det, när regimen började avrätta demonstranter, så avtog ju demonstrationerna. Folk orkar inte hålla på hur länge som helst, och det är klart att många blev också avskräckta när avrättningarna kom igång. Men man kan fortfarande se civil olydnad i Iran, och det tycker jag är hoppfullt. Så trots allt det mörka, att journalister, minoriteter, alla former av oliktänkande personer fängslas och torteras, och trots att människor dör under mystiska omständigheter i Iran, trots att avrättningarna har ökat, för det har de, under 2023 ökade de, och man har också, det har också varit flera avrättningar av de som deltog i demonstrationerna nu under 2024. Trots allt det här mörka så finns det ändå hopp, för att man ser kvinnor fortfarande gå ut utan slöja på Irans gator och visa civil olydnad.
En annan händelse mitt i detta är ju också att Narges Mohammadi får Nobels fredspris. Det fick hon i december 2023, och hon är ju iransk människorättsaktivist som arbetar då, ja, i synnerhet för kvinnors rättigheter. Men hon sitter fängslad i Teheran nu. Och vad betyder det här fredspriset, tror du?
Det betyder enormt mycket, verkligen, för Irans kvinnor och det iranska folket. För att man ska komma ihåg att majoriteten av Irans befolkning står ju inte bakom regimen. Majoriteten vill ha en förändring. Och i och med att regimen försöker stoppa allt oliktänkande med våld och censurera vad som händer, så är det så otroligt viktigt för dem att känna att de har stöd från omvärlden, att omvärlden ser dem, och det här priset betyder därför väldigt mycket.
En annan sak som jag tänker att vi i omvärlden behöver ta till oss, och som jag tänkte på när jag läste din bok Irans döttrar, det är svårt att inte dra paralleller här till vår egen tid och tänka på hur snabbt det kan gå. Ett oroligt samhälle, missnöje, och i detta instabila läge finns det den som kan passa på att gripa tillfället och ta makten, och inom några månader så är samhället förändrat till en fullständig diktatur där hälften av befolkningen förlorat sina mänskliga rättigheter. Det kan ju gå väldigt fort det här. Det är ju det som är den riktigt otäcka läxan från den iranska revolutionen.
Mm. Ja, men verkligen. Man ska ju verkligen komma ihåg att ens liv och kan förändras dramatiskt, och kvinnors rättigheter också. När jag intervjuat min mamma om det här, så pratade hon om att de pratade om en kvinnokonferens, FNs kvinnokonferens, som skulle hållas i Iran 1980. Och när oroligheterna kom igång där, så funderade de på, kommer det gå att hålla den här kvinnokonferensen här i Teheran? Och så blev det ju inte. Den fick hållas i Danmark istället. Så att, ja, deras liv, kvinnornas liv, förändrades dramatiskt. Och ja, allt som de hade kämpat för på kvinnoorganisationen, det bara försvann.
Vad tänker du att resten av världen har för uppgift här? Inte bara ni som är iranier i exil, utan vad kan omvärlden göra?
Det man kan göra, det är ju verkligen att uppmärksamma det iranska folkets situation. Det är jätteviktigt. Jag tänker, eftersom att journalister fängslas i Iran och inte kan rapportera om vad som händer, så är det jätteviktigt till exempel att utländska journalister tar stafettpinnen och verkligen dokumenterar och visar när det sker avrättningar eller andra människorättsbrott i Iran. Och att alla som kan uppmärksammar och visar att de stöttar de iranska kvinnornas kamp för frihet.
Och för att lära sig mer om det här och förstå hur det kan gå till på insidan av en sån här dramatisk revolution, så kan man börja med att läsa Irans döttrar, din alldeles nyutkomna bok. Sara Rekabaren, stort tack för att du kom hit idag.
Tack så mycket.
Ja, det var allt för idag. Stort tack för att du har lyssnat. Samtal om böcker dyker upp igen. I väntan på det kan du följa oss i sociala medier. Där heter vi Selma Stories. Och jag heter Lisa Pallot. Hej då!
Du har lyssnat på Samtal om böcker. En podd från Selma Stories.
Podplay.